I dagens avsnitt pratar vi med Eli Mineiri som berättar mer om sin roll som gruppchef för nationella fotbollsutbildare på Svenska fotbollsförbundet. Vi dyker även in lite djupare på rikslägren som hölls under sommaren för flickor och pojkar födda 2006. Välkomna till ett nytt avsnitt i podden fotbollslivet.se med Tanne Nelson. Dagens avsnitt presenteras av Kaffekassan, ett enkelt och mer miljövänligt sätt att tjäna pengar. Med Kaffekassan säljer hundratals lag, föreningar och klasser kaffe som både bryggmalet och hela bönor. De har också återanvändbara produkter som en snygg termosflaska i flera färger och återanvändbara kaffefilter. Man tjänar upp till 67 kronor per såld produkt och de har 2-5 dagar i leveranstid. Gå in på kaffekassan.se och beställ ett gratis infopaket för mer information och produktprov. Sådär, Eli Mineiri, välkommen!
Tack så mycket!
Fotbollslivets podcast här. Vi kan väl göra så här, Eli, du har mycket erfarenhet av fotboll. Jag tänker, du kan väl börja med att presentera dig själv lite?
Absolut. Jag heter Elias Mineiri och kallas för Eli i fotbollsvärlden. Och ja, hållit på med fotboll i nästan hela livet känns det som. Just nu på Svenska fotbollsförbundet som gruppchef för nationella fotbollsutbildare. Så där är just nu.
Härligt. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad innebär det att vara gruppchef?
Ja, jag har ju 8 stycken kollegor som jag jobbar tillsammans med som är ute i landet. Och sen har jag väldigt många kollegor hos Svenska fotbollsförbundet på kansliet. Så att alltså det är ju allt möjligt. Ingen dag är sig lik den andra, om man säger så. Så att, ja, vill att jag drar några
exempel. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det kan ju vara allt ifrån massor med möten och planering och utvecklingsfrågor. Det kan vara projekt som vi jobbar med. Just nu har vi jobbat med ett stort projekt som heter Spelutbildningen Helhet 2.0 som jag har varit involverad i. Det kan vara ett teamsmöte med mina nationella fotbollsutbildare ute i landet. Hur det går, hur de jobbar, hur det har gått för dem de senaste perioderna. Vad vi ska jobba med framöver, hur vi ska prioritera. Det kan vara läger, att jag är med på läger både som utbildningsansvarig eller med arrangör på olika sätt i utbildningar. Eller kanske stå på plan till och med. Ibland använder de min kunskap ute på plan och så. Så att det kan se väldigt, väldigt olika ut. Nu nästa vecka åker till Norge med SEF. Så det är olika.
Du har en del att bita i, om man säger så.
Absolut, och roliga saker. Mm.
Innan du började på Svenska fotbollsförbundet så jobbade du i AIK. Kan du berätta lite om din tid i AIK? Du behöver inte dra allt, det var ändå en massa år vet jag. Men jag tänker om du kan summera det på något sätt lite kort bara.
Mm. Det var ju 20 år i AIK. Innan dess hade jag spelat fotboll i AIK som ungdom. Så det var ju 10 år där också. Så totalt någonstans nästan 30 år. I AIK så har jag egentligen gjort nästan allting. Jag har tränat knattefotboll, knatteskola, upp till AIKs A-lag. Jag har haft olika typer av lag, akademilag, pojklag, flicklag, ansvaret för dem, utbildningsansvar och så vidare. Så det är väldigt, när jag var så länge i AIK och AIK expanderade hela tiden så att det var ju nya tjänster hela tiden, nya upplägg, nya uppdrag och hela tiden min chef Leif Karlsson då såg alltid till så att man ska jobba och göra det man är bäst på just då och sen får man se hur det ser ut framöver. Och det var ju den inställning vi hade.
Mm. Du nämnde lite akademin. Kan du berätta? Du var ju med och startade upp AIK Ungdomsakademi som faktiskt, jag skulle kanske vilja kalla det pionjär. Alltså du var en av dem som var med och startade upp bland dem. Alltså AIK hade ju den första akademin i Sverige med titeln akademin och alla dokument och allt sånt här som behövdes. Kan du berätta lite om hur det var och vad du ser AIK innan du slutade? Liksom? Mm.
Nej, men akademin, det var ju någonstans ett spår där vi kände att vi har kommit långt i utbildningen och det kändes som vi hade en bra verksamhet, både pojk och flick. Däremot så kände vi att det saknades bitar efter att ha besökt internationella klubbar, sett hur de jobbar med sina akademier och tittat så här, vad saknar vi för något för att våra spelare ska ta nästa steg? Vad saknar vi för att våra ledare ska bli bättre och så vidare? Och då stopplade vi upp massor med grejer, så här, det här behöver vi bli bättre på och sen kostar det pengar. Och vi sa det är många som kanske kan kalla sig akademi eller sånt som en extra träning eller extra pass med något äldre lag eller vad det nu kan vara. Men vi valde att ska vi heta akademi och ska det vara den första bästa akademin i Sverige och mäta sig i Norden så ville vi uppfylla vissa kriterier. Men det behövde man ju också pengar till. Och när vi fick till och kunde presentera upplägget, presentera konceptet för AIK och för sponsorer som fanns i AIK, så fick vi till också ekonomin. Och därmed så kunde vi börja rekrytera de bästa tränarna, ge spelarna de bästa förutsättningarna, ha de här, som du säger, spelutbildningsplaner, följa dem. Och därmed så kände vi att ja, men nu kan vi faktiskt kalla oss AIK Ungdomsakademi och nu kan vi ta nästa steg på ett bra sätt.
Härligt. Jag ska hoppa lite om vi går till din nuvarande roll. Det har ju varit någonting speciellt som hände under sommaren. Jag tänker på rikslägren för flickor och pojkar födda 2006, deras första. Kan du berätta om dina upplevelser under rikslägret? Och sen tänker jag, vi går in lite mer på vad du gör och sånt, men bara din allmänna känsla kring rikslägret.
Men riksläger är ju ett sånt läge som man tar ut kanske de, eller man tar ut de pojkar och flickor födda eller 15-åringar som då har kommit längst i landet, som man anser just idag har kommit längst i landet. Och då samlar man ihop dem i Bosön och har träningspass, man spelar matcher. Man är i en miljö som är väldigt rolig och utvecklande egentligen. Och där kan man säga att alla landslagstränare, förbundskaptener får se de här spelarna, de som kommer längst. För att målet är ju att ta fram nästa landslag. Och det landslag som just idag är den bästa. Alltså så. Sen kommer ju det förändras med tiden. Men riksläget är ju väldigt så här, en bra miljö för utbildning. Om man säger så. Både för tränare och spelare. Vi brukar försöka ha, förutom att vi utbildar spelarna, så utbildar vi även tränare. Det kan vara ute i landet, det kan vara de som jobbar ute i distrikten och sånt samtidigt. Så att ja, men alla de här typer av läger som vi har på Svenska fotbollsförbundet tycker jag ger väldigt mycket på olika sätt.
Får man fråga, hur kan en hyfsad vanlig dag se ut på rikslägret, om du kommer ihåg det? Jag tänker det var några dagar sedan du var där.
Men... Absolut, absolut. Nej, men jag hade två roller. Ena veckan var jag utbildningsansvarig för att jobba med utbildningen för tränare och så. För att hur jobbar man i svensk fotboll? Hur utvärderar man spelare? Hur kan man jobba på träning och matcher och så vidare på ett bra sätt för att kunna jobba med spelare? Sen den andra veckan var jag förbundskapten och hade hand om ett lag och jobbade där. Så att de ser lite olika ut av veckorna, men förbundskaptens jobbet handlar väldigt mycket om att gå igenom arbetssättet med spelarna, se till att spelarna trivs, se deras karaktärer och så vidare, planera träningar, hålla i träningar, planera matcherna, hålla i matcherna, utvärdera matcher, utvärdera träningar. Så det var väldigt mycket runt laget. Sen hade jag ju en roll där jag jobbat tillsammans med de andra förbundskaptenerna. Då pratade vi mer om att okej, vad har vi gjort för något? Gjorde vi bra saker? Kan vi göra bättre saker i framtiden? Hur ser spelarna ut? Vilka spelare har stuckit ut? Och då har man en sån dialog och diskussioner kring det då. Så att det är lite olika saker under en hel dag, så här, beroende på hur schemat ser ut självklart också.
Jag förstår det är väldigt mycket och det är komplext, det är mycket arbete. Men jag tänker så här, ni har ju inte jättemånga dagar med de här spelarna. Det var väl över 100, jag tror det var 120 spelare någonting, va? Någonstans där som var uttagna och ni skulle bedöma och se och liksom lära känna lite. Men hur arbetar ni konkret med att bedöma spelarna? Satt ni på möten på kvällen efter matcherna? Kan du berätta lite mer om den processen?
Absolut. Vi ser ju spelarna. Först får vi se spelarna både på plan och utanför plan. Se deras karaktärer. Vi får se spelarna på träning och på match och så. Och efter varje dag så har vi en dialog och diskussion. Så här, hur har dagen sett ut? Först och främst så pratar jag med det teamet jag har, med de spelarna jag hade. Och prata hur det har gått för de här spelarna och så. För sen har vi individuella samtal varannan dag med spelarna också, så vi får en reflektion från dem. Men vi bedömer och tittar och pratar om spelarna. Sen har vi efter varje match så har vi ett möte med alla förbundskaptener där vi också går igenom alla spelare, så det är väldigt så här långtidskrävande så att säga. Vi går igenom alla spelare, position och så. Vi skriver in i datorn också i systemet så här, olika egenskaper och hur det har gått för dem och så. Och allt det där mynnar ut i någonstans slutet av veckan, att vi börjar diskutera vilka har gått bäst just idag och hur har det sett ut och vilka positioner och så vidare. Så det finns ett system för det, hur vi jobbar med det tillsammans med alla förbundskaptener.
Men hur mycket påverkar det här den här veckan en eventuell uttagning längre fram till den första landslagslägret? Liksom?
Man kan säga så här, är man med på den här veckan, då det är den här veckan egentligen inför första landslagssamlingen. Och första landslagssamlingen som är direkt efter blir uttagning för första landskampen. Så att det påverkar ju väldigt mycket att man får komma med i det här. Jag tror att man har en fördel, har man kommit med i rikslägret så har man ändå fått ögonen på sig. Man har blivit bedömd och fått ögonen på sig, så då är man inne i det lite grann. Och då kan man säga att då blir det lite lättare kanske vara med kommande landslagssamlingar och så vidare. Man följer upp spelarna. Samtidigt så vet ju både du och jag att spelare utvecklas olika. Och det kommer vara massor med spelare som inte var med på rikslägret som kommer med på landslagslägret efter det. Och får spela landskamper efter det och så vidare. Så det är absolut inte för sent, men självklart har man en fördel av att ha varit med på första lägret. Så. Mm.
Då måste jag fråga, vad är det för något ni tittar på hos spelarna? De är ju fortfarande, de är ju stora men ändå väldigt unga. Så vad är det specifikt ni tittar på förutom fotbollskompetensen förstår jag? Men vad tittar ni mer på annat då?
Alltså, det finns ju olika delar. Det ena är att man kan ju titta på att vinna matcher. Och landskamper och sånt handlar ju också om att vinna matcher. Det är utveckling absolut när man har EM-kval, man ska gå vidare och spela tuffa matcher. För att ju högre ranking vi har, desto lättare blir det och bättre för våra spelare i Sverige att vara med i EM och EM-kval och så. Man får en bättre ranking så. Så det är en viktig aspekt att titta på. Vilka kan vinna matcher? Vilka spelare kan idag hjälpa oss att vinna matcher? Sen måste man också ha nästa aspekt att bedöma spelare som har potential och som behöver den här utbildningen. Så tittar man så, okej, kan den här spelaren ha den potential och kan vinna matcher, så är det en bonus. Så att egenskaper någonstans, det är precis som du säger, det finns massor med fotbollsegenskaper man tittar på, men det är också viktigt att titta på att inte bara vinna matcher med storlek och fysik, utan det handlar om att vinna matcher med skicklighet och potential. Och det är en svår kombination att hitta den. Det kan jag tänka mig alla föreningstränare som ska vinna matcher eller utveckla spelare. Vad väljer man? Stora spelare vinna matcher idag eller ska vi utveckla och se potential och se framtid? Så det är en svår fråga egentligen som vi, även vi hanterar och måste hantera.
Men hur går tankarna kring förbundet? Hur diskuterar ni där? Hur är tankesättet hos er kring det? Liksom? Jag förstår att det som du nämnde, ibland måste man ha kortsiktiga lösningar för att det ger bättre förutsättningar långsiktigt, men hur resonerar ni där då? Liksom?
Ja, men först och främst, när vi resonerar om att vinna matcher och gå så långt som möjligt och så, att det är en viktig del av utbildningen också, så har vi ett projekt som heter Future Team. Och det gör ju också så att de spelare som kanske är väldigt skickliga och har potential men inte kan hävda sig med större fysiska spelare, kanske inte kan få bollen lika bra eller vinna matcher på det sättet på grund av sin fysik och så. Då finns ju här Future Team som ska ge dem lite mer tids ro för att kunna utvecklas men ändå få landskamper och få den här utbildningen. Så att det tycker jag är ett fantastiskt projekt och som jag ser också även vissa klubbar börjar titta på att okej, ska vi ha också Future Team spelare, vi måste tänka på dem. Det är väldigt viktigt för att vi ser att när de blir äldre så kommer de i kamp. Och att de har ju fått väldigt mycket så här, de mindre spelarna utvecklar andra egenskaper som de har nytta av när de blir äldre. Medan de större spelarna kanske inte får de där egenskaperna. Så att de får inte med sig det när de blir äldre. Så att jag tror att fler och fler börjar tänka i de banorna. Att se mer på potential och inte titta så jättemycket på fysik.
Mm. Intressant att du nämner det. Om jag får fråga, hur ser det? Nu har ju inte F15 eller P15 spelarna landskamper. Men om vi jämför kanske förra årets kull, 05, de födda 2005. Hur mäter vi oss jämfört med kanske våra grannländer, Norge, Finland, Danmark? Vart ligger svensk ungdomsfotboll?
Alltså på pojksidan så skulle jag säga att vi ligger väldigt långt fram. Det har gått bra de senaste 5-10 åren. Så man har ökat i ranking. Jag tror runt de nordiska länderna och närområdena så att säga så ligger vi bra till. Alltså så. Även när vi möter de baltiska länderna så ligger vi bra till. Däremot så självklart när vi möter Spanien, Frankrike och Italien då blir det tufft. Men även där har vi börjat hävda oss alltså på ett bra sätt. Och vi når oftast de här så kallade elitran, sista kvalet inför EM. Och ibland har vi till och med kommit till EM. Så det är riktigt starkt och riktigt bra. På flicksidan så har vi varit starka. Vi har fallit lite grann i ranking. Men är på gång igen. Jag ser att hur vi utvecklar, hur vi jobbar med fotbollen på flicksidan. Och vi är själva involverade i nationella fotbollsutbildarna ute i landet och jobbar med det. Och jag tror att det kommer bli också... Framgången kommer visa sig framöver. Ju fler spelare som blir utbildade, ju bättre de blir utbildade, tränarna blir bättre utbildade, så tror vi att vi kommer se framgångar även där och högre ranking framöver.
Men hur mycket samarbetar förbundet med de andra klubbarna? Säg AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö. Ja, det finns ju många klubbar som helst. Men hur ser samarbetet ut mellan er och liksom klubbarna till ett sånt här läger?
Samarbete, man kan säga på pojksidan så har ju akademierna etablerat sig. Mm. Och de är väldigt tydliga vilka akademierna är. Och där är det lite lättare att samarbeta med de akademitränarna och akademiklubbarna kring olika projekt och samlingar och så, och dialog. Så att där fungerar det väldigt bra. På flicksidan är ju inte akademierna på samma sätt. Däremot så är dialogen med spelarna lite mer och med tränarna lite mer direkt så. Och det funkar ju också om man vet om vilka kanaler man ska vända sig till och hur man ska göra. Och då får man ju använda distrikten också väldigt mycket, med ta hjälp av det kring distriktslagen och så vidare. Och sen bör man på flicksidan följa upp spelarna, för de kommer lite fortare upp till F19 och seniorlag och sånt. Och där är det inte säkert att de får spela så jättemycket, men då är det viktigt att man följer upp de duktigaste spelarna. Hur ser deras matchmiljö ut och sånt. Och där har ju flicksidan en plan för hur man ska jobba. På pojksidan är det lite lättare, för där är fortfarande akademierna, de stora etablerade. De spelar U17, U19 upp i seniorlag. Man har koll på dem och deras matchningar och sånt. Så att miljön är så olika ut, och därför måste man också hantera lite olika. Men det är bra dialog och bra, det finns bra system för hur det ska fungera.
Härligt. Jag tänker så här, för att summa summarum lite. Du har varit intensiv podd här, du delar med dig och det uppskattas. Men hur mår svensk ungdomsfotboll? Om du skulle nämna fritt, hur mår vi och vart ser du oss om kanske 5 år? Hur bra står vi, eller hur dåligt står vi? Alltså, vart står vi om 5 år ungefär, om du skulle summera?
Ja, nu är jag lite färgad. Jag har jobbat på Svenska fotbollsförbundet. Jag har jobbat i AIKs akademi som jag tycker är bra, och jag tycker akademin är stort är bra. Så är lite färre, men jag känner att vi har nått mycket längre än vad vi nådde för 10 år sedan. Jag tycker att vi jobbar med rätt saker i utbildning till exempel. Att förr sedan vi hade utbildningar för tränare, så handlade det väldigt mycket om att sitta i en sal och prata teori. Och sen går man ut och kör träningspass där tränarna fick springa runt och skjuta på mål och så. Nu för tiden så går vi utbildningar, men då går vi med tränarna till deras egna klubbar och låter dem bedriva verksamheten där vi kan se och bedöma och utvärdera och hjälpa dem på plats istället. Och det gör ju så att spelarna blir bättre hela tiden. Så tränarna blir bättre, spelarna blir bättre. Sen har du spelarna som får då bättre utbildning. De får bättre förutsättningar med tränare förhoppningsvis. Visst, i Stockholm så är det svårt med planer och sånt och plantider. Men det är ändå någonstans konstgräs överallt. Det var ju grus på min tid, tänkte jag säga. Så att där har också spelarna fått bättre utbildning. Sen finns de här nioskolorna, de här fotbollsklasserna. Visst, det är inte alla som går dem, men de som går till exempel i gymnasiet i 9, de får ju då extra träning, extra utbildning och kan fortsätta satsa på skolan. Så att där har vi också nått längre. Alltså så. Så att det är många delar tycker jag som vi har blivit bättre. Det vi behöver bli ännu bättre på, det är att se till att hela Sverige och alla spelare i Sverige ska få samma förutsättningar. Det är det som vi försöker jobba med, nationella fotbollsutbildare. Att vi får fler bredd och fler som spelar längre. Och kan vi få det, då tror vi också att vi får starkare topp sen i slutändan. Så att där behöver vi lägga in ännu mer resurser. Och det håller vi på att jobba med i den här spelarutbildningen Helhet 2.0. Att lägga in mer resurser till föreningarna. Och inte så jättemycket resurser centralt. Utan se till så att vi utbildar tränare och spelarna ute i föreningarna. För att utvecklas ännu mer. Och det dit är vi också på väg. Vi måste fortsätta utveckla. Vi kan inte stanna. Så.
Ja. Stort tack Eli för att du ville vara med i podden, och stort tack för alla ärliga svar, och fortsatt lycka till med ditt jobb.
Tack själv, och trevligt, och lycka till dig också.
Ett stort tack till Kaffekassan som presenterade dagens avsnitt, ett enkelt och mer miljövänligt sätt att tjäna pengar. Med Kaffekassan säljer hundratals lag, föreningar och klasser kaffe som både bryggmalet och hela bönor. De har också återanvändbara produkter som en snygg termosflaska i flera färger och återanvändbara filter. Man tjänar upp till 67 kronor per såld produkt, och de har 2-5 dagar i leveranstid. Gå in på kaffekassan.se och beställ ett gratis infopaket för mer information och produktprov.